Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Jag var yttre befäl för natten. En av mina patruller fick ett jobb avseende ett misstänkt lägenhetsbråk, alltså våld i bostad, på en adress på Tavastgatan.
Det är en kall februarinatt år 2020 och Antti Järvele arbetar denna natt som polisinsatschef. Han hör på polisradion hur en av hans patruller får ett uppdrag avseende ett misstänkt lägenhetsbråk. Samma patrull har redan tidigare under kvällen varit på just den här platsen efter liknande anmälningar om högutbråk. Men då de har kommit fram till platsen har det varit helt tyst. Inget bråk lyckades lokaliseras och de fick då lämna platsen. Eftersom det är en lugn natt i övrigt väljer nu polisinsatschefen Antti att själv följa med patrullen som nu åker på det nya larmet. Strax efter 2-tiden anländer de till Tavastgatan på Södermalm i Stockholm.
Man kan säga att man går in genom porten, det är ett äldre stenhus. Så går det som en liten korridor och ut sen på en öppen innergård som på en platå. Och väldigt vanligt på sådana här ärenden är att man hör ingenting. Det är väldigt tyst. Man brukar ofta lyssna sig fram för att veta vad det är man ska leta efter. Bara för att liksom samla in ingångsuppgifter. Har vi någonting överhuvudtaget? Eller vad kan vi liksom, vad hör vi? Men det här är precis tvärtom. Här hör man att det är full fight. Jag har varit polis i 10 år och det här liksom, så här tydligt har det aldrig någonsin varit. Det här är en helt annan dimension av lägenhetsbråk. Om man får kalla det, även om det inte var en lägenhet den här gången.
Det kommer snart visa sig att det här inte rör sig om ett vanligt lägenhetsbråk. Det här är någonting helt annat.
Och vi hör ju väldigt tydligt att det pågår någon form av kamp. Det skriks, det kastas saker, det välts omkull saker, man hör folk ropa på hjälp. Vi refererade efterhand till det här lite grann som ett polishögskole-case. Det var så löjligt tydligt att det pågår någon form av kamp på liv och död. Jag har liksom aldrig varit med om att det är så tydligt. Men vi blir inte kloka på inledningsvis varifrån ljudet kommer. Och vi springer runt grannfastigheter och upp och ner tills vi inser att det här ljudet kommer underifrån oss. Alltså underifrån innergården på något sätt.
Nu först får polispatrullen äntligen grepp om var tumultet kommer ifrån. Ljudet studsar och ekar mellan huskropparna, men verkar komma underifrån dem. En av poliserna i patrullen lyckas få tag på en nyckel till källardörren från en av de boende i lägenhetsbyggnaden. Källardörren leder dem ner för en spiraltrappa där de möts av en massiv ståldörr som påminner om dörren till ett skyddsrum. Bakom den dörren hör de att det pågår en ihärdig kamp mellan liv och död.
Vi skriker att det är polisen, öppna dörren nu genast. Och det vi får till svar är, vi hör någon inifrån ropa att det går inte, han har kniv, han står vid dörren. Vi tolkar de där utropen som att det finns folk där inne som vill ta sig ut, men inte kan därför att dörren är blockerad. av då minst en gärningsperson.
Att försöka bryta upp den här dörren med en kofot, som är vad de har nära till hands, är lönlöst. Skriken fortsätter att eka upp för trappen och tumultet tycks eskalera. Insatschefen Antti inser att läget är akut.
Där inne någonstans pågår det potentiellt någon form av dödligt våld. Folk håller på att stryka med där inne. Den här dörren ska upp nu helst igår.
Antti tillkallar nu den regionala insatsstyrkan och i väntan på att de dyker upp försöker man kommunicera med personerna i källarlokalen utan någon större framgång. Inga alternativa vägar in i lokalen tycks heller finnas. Minuterna går och när den regionala insatsstyrkan väl är på plats är Antti bestämd. Ståldörren måste upp omedelbart.
Och jag samverkar med deras gruppchef och ger dem mina direktiv att jag vill ha upp dörren och jag vill ha det uppsäkrat där inne. Ni väljer metod, varsågoda, kör.
Han ser det som fara för liv och vill att vi går in för att rädda liv när vi landar på platsen.
Tobias Holmberg är en av poliserna i insatsstyrkan som anländer till platsen. Han möter upp Antti och får direktivet att forcera den massiva ståldörren med vilka medel han vill. Den måste bara upp.
Och i samband med att vi ska påbörja den här dörrforceringen så öppnas dörren inifrån.
Tobias och hans insatsstyrka hinner alltså bara göra sig i ordning då dörren plötsligt öppnas inifrån. Utkastar sig två märkbart chockade personer.
En man och en kvinna kastar sig utifrån det här rummet eller lägenheten eller vad man nu ska kalla det. Det jag uppfattar där och då, det är, allt går väldigt fort, men de har tillhyggen i händerna. De är blodiga och kommer ut i panik. Min bild där och då är att ingen av dem är att betrakta som gärningsman eller gärningskvinna. Det sättet de lämnar det här rummet, de ska ut till varje pris. Även fast det står x antal insatspoliser utanför som initialt motar dem, så de vill bara därifrån. Det är väldigt uppenbart att de kommer. Det hade inte spelat någon roll vad vi hade gjort, så hade de fortsatt och försökt ta sig ut. Nu vill ju vi få ut dem, så vi släpper ut dem.
Det var en ganska absurd scen överhuvudtaget. Liksom. Hela ärendet i sig är ganska absurt på många sätt.
Insatschefen Antti ser hur den ena mannen som panikslaget springer ut från källarlokalen och uppför spiraltrappan blöder kraftigt från huvudet. Och både han och kvinnan som också springer ut är täckta av vit målarfärg.
För vi börjar fundera, vad är det här egentligen? Vad är det frågan om? För de är verkligen täckta av någonting som jag upplever som alltså vit färg eller lacknafta. Och hela trapphuset är ju vitt efter färg som har spilt, så att liksom stengolvet är täckt av vit färg.
Mannen och kvinnan är uppenbart inte gärningsmän i den här händelsen. En händelse som polisen ännu inte riktigt fått någon klarhet kring. Men mannen och kvinnan tycks vara skadade och tas snabbt om hand av ambulanspersonal. Kvar lämnas Antti, hans patrull och den regionala insatsstyrkan. Alla lika förbryllade av den här absurda situationen.
Vad är det frågan om? Vi vet fortfarande inte riktigt juridiskt var vi är någonstans. Är det försök till mord? Är det misshandel? Vad är det här egentligen?
De får nu uppgifter från mannen och kvinnan att två personer ska befinna sig kvar i källarlokalen, varav den ena är att betrakta som gärningsman. Tobias och hans insatsstyrka börjar då ta sig in i lokalen.
Nej, det vi ser när vi tittar in i det här rummet, det är en pistol som ligger på en köksbänk, eller diskbänk. Hela rummet ser ut som en soptipp. Det ligger vit färg utslängd över golvet. Vattenkranen står på, det forsar vatten. Det är nersläckt.
En så kallad distraktionsgranat slängs in. Alltså en granat som kraftigt lyser upp rummet när den detonerar. De upptäcker då att minst en till person befinner sig i lokalen, som nu också gör sig till känna. Han tycks befinna sig bakom eller inuti en vägg.
Han säger att han heter David och att han står bakom en vägg. Och vi försöker lokalisera den här väggen. Det tar en ganska lång stund innan vi kan se liksom bakom vilken vägg han är. Det som gör att vi kan lokalisera han är att han kan sticka upp sina fingrar i ovankant på den väggen. Och i samband med det här så görs även den andra personen där inne, ger han sig till känna.
Denna andra person tycks också befinna sig bakom samma vägg. Hur de båda tagit sig in dit får poliserna först inte grepp om. Men det de får grepp om är att denna David tycks frukta för sitt liv och blir hotad av den här andra personen, som insatsstyrkan direkt misstänker är gärningsmannen.
Han pratar med sig själv i tredje person, uppträder psykotiskt, svarar inte på tilltal överhuvudtaget, utan väldigt märkligt.
Så i det läget så har jag alltså en gärningsman och jag har tre målsägande, varav två är säkrade.
Under tiden som Antti resonerar kring hur han ska få bukt på det här annorlunda ärendet får han fler uppgifter från målsägandena som förts till sjukhus. Han får då klart för sig att det totalt varit fyra personer i källaren. De har alla gått dit frivilligt och varit där sedan eftermiddagen och klockan är nu efter två på natten. Antti får reda på att en av dem, han som nu är kvar i lokalen och uppträder psykotiskt, heter Michael. Och han ska plötsligt ha dragit kniv och börjat hota och misshandla de andra där inne.
Och i och med att det rör sig, alltså, så som jag tolkar det rent juridiskt, så är det alltså ett lite längre utdraget förlopp där man har stängt in minst två personer. Man har hindrat dem aktivt från att lämna samtidigt som man har utövat våld mot dem. Så jag inleder en förundersökning avseende människorov där och då. Vi tar dit förhandlare och som söker kontakt med gärningsmannen då och så vidare. Så det blir ett ganska långt utdraget scenario.
Förhandlare kommer till platsen och i samband med det så vi lokaliserar var man tar sig in bakom den här väggen.
Läget är fortsatt att bedömas som allvarligt och en förhandlare tillkallas till platsen. Han börjar förbereda sig för att ta kontakt med gärningsmannen och höra vad det är han vill. Samtidigt befinner sig Tobias i källarlokalen och hör hur Michael inifrån väggen uttrycker olika hot.
Han skulle sticka ut ögonen och men som jag, det uttalas en massa hot, men jag kan inte säga vem hoten är riktad emot. För i min värld så pratar han med sig själv. Mm. Han är psykotisk och helt borta.
Polisinsatschefen Antti får nu vaga uppgifter om att en av de räddade personerna är något osäker kring vilken roll den här David haft under kvällens gång. David är i själva verket inget annat än ett brottsoffer och de här uppgifterna kommer senare korrigeras. Men just där och då tar Antti det säkra för det osäkra och tolkar uppgifterna som att även David ska betraktas som en medgärningsman.
Så vi blir liksom inte riktigt kloka på hans roll. Vi har ganska dåligt med ingångsuppgifter överlag. Men där och då fattar jag beslut på att eftersom det är väldigt oklart här och nu så har vi att betrakta båda som skäligen misstänkta. För vi måste utreda vem som har gjort vad här, vems roll som har varit vad. Och för att göra en väldigt lång historia kort så kan man säga att förhandlingen leder ingen vart. Och till slut så säger jag till piketen att ni får riva den där. Om ni känner att ni har den taktiska möjligheten och verktygen för det, river väggen så plockar vi bort dem.
Att försöka få de två männen som är bakom väggen att själva ta sig ut är lönlöst. Kommunikationsförsöken med gärningsmannen Michael leder ingen vart. Så man beslutar om att väggen omedelbart ska rivas ner.
Vi forcerar den väggen han står bakom. Griper David, evakuerar honom. Vi fortsätter bryta väggen. Vi griper Michael. När vi kommer i närheten av honom så börjar han lyda våra uppmaningar. Och kommer självmant ut från det här dolda utrymmet. Ja, det är egentligen det. Mm.
Efter att polisen befunnit sig på platsen i 3 timmar grips slutligen gärningsmannen Michael. Även David grips nu. Men fria snart från alla misstankar om att ha varit medgärningsman. Istället kommer han betraktas som en av brottsoffren. Men den stora frågan som kvarstår är vad det egentligen var som hände i den här källarlokalen den här kvällen och natten. Jag kommer i kontakt med en av dem som befann sig där och som kan berätta.
Hallå?
Hej Jacqueline! Hallå?
Hallå?
Hej, hör mig?
Jag hör inte.
Hör du inte?
Hör du mig?
Ja, jag hör dig.
Jo, jag hör dig.
Jaha.
Ja, det är bra. Jag är så jävla lomhörd. Vänta. Ja, nu då?
Ja, ja, jo, jag hör.
Allkonstnären och musikern Jacqueline var den kvinna som tillsammans med sin dåvarande pojkvän Marcus kastade sig ut ur källarlokalen, nedstänkt av vit färg, lacknafta och blod. Det var också pojkvännen Marcus som var ägare till källarlokalen, som i själva verket var en konstateljé.
Vad har du för dig?
Jag har ett litet konstprojekt som jag håller på med, som är en Disney-slott som jag bygger som ska bli en dockteater.
När jag ringer upp Jacqueline är hon mitt i skapandet av ett konstprojekt. Ett stort Disney-slott i papier-maché som ska bli en dockteater.
Men, det har blivit mycket större än jag hade tänkt från början. Liksom. Jag har varit och handlat filer med det där. Min mamma och kille är där och hjälper mig. De är från Norrland.
Disney-slottet har växt i omfång, men Jacqueline tycks sprudla av entusiasm och skapa glädje. Hon tycks befinna sig på en bra plats i livet nu. Men det är tyvärr inte Jacquelines konst eller hennes musik, som för övrigt spelas här i bakgrunden, som är anledningen till att jag ringer. Jag vill höra hennes berättelse om vad det var som hände under den här kaosartade skräcknatten som hon var med om året innan, i februari 2020.
Det som hände?
Ja, det som hände dig och dina kompisar.
Jacquelines fryntliga framtoning ändras när vi kommer in på det här ämnet. Hon säger att hela händelseförloppet eskalerade successivt. Hon liknar händelsen med grodan och det kokande vattnet. Enligt myten så hoppar en groda direkt ur om man lägger den i kokande vatten. Men om man däremot ökar temperaturen gradvis så kokar den sakta ihjäl.
Det var så liksom hela scenariot var. Att det liksom, att ballade ur liksom. Man blev liksom helt där. Ja, panik. Man kunde som inte göra någonting.
Det fanns ingenting att göra för att ta sig ur källarlokalen, där de hölls fångatagna av en beväpnad man som misshandlade dem, hotade dem till döden och pratade om djävulen och djävulstyrkan.
Det var nej, obehagligt. Jag vet inte om han går fri eller om han fick någon frivård eller hur det var.
Någon vecka senare bestämmer jag och Jacqueline ett möte där hon får berätta mer.
Men jag tror att det är lite... Men jag har haft på känn att du skulle höra av det också.
Okej.
Så att jag blev inte så förvånad, fast jag blev så här förvånad över att min intuition var rätt liksom. Och på ett sätt så blir det också typ ju mer man syns. Alltså jag har också en rädsla för att så här, andra ska göra mig illa liksom. Och det här är ett sätt för mig också att säga att jag vill må bra. Det är lite ett skydd för mig också på ett sätt att få tala om för människor att jag är liksom på ett ljust ställe i mig själv på något vis. Alltså, det är komplext, men ja, jag kommer fram till att det är bra.
Du lyssnar på Rättgångspodden och på del 1 om skräcken i källarateljén. Mitt namn är Nils Bergman. Jag ber Jacqueline ta allting från början. Hur det kom sig att hon ens hamnade i den här källaren. Och Jacqueline, hon tar mig långt tillbaka i tiden och bjuder med mig på en resa genom Sverige, Norge och Island.
Ja, men jag, några månader innan så var jag till mitt stora förtret tillbaka i Stockholm igen. Jag har ju bott här i 10 år, fram och tillbaka med en paus. Jag var i Malmö i 3 år också. Och... sen har jag jobbat halva tiden. Jag har jobbat som sjöman i Norge i 9 år. Så att jag har liksom varit 50% borta och levt ett liv här och sen ett i förmundan på en båt i de norska fjordarna. Så jag är ganska typ institutionsskadad från det. Alltså, men det var fantastiska år. Och sen så bröt det. Det hände mycket i mitt liv.
Efter en blomstrande karriär inom musik med hyllande recensioner så tröttnar Jacqueline på själva musikbranschen. Halvåret tillbringar hon på en båt i Norge och resten av året tillbringar hon i Sverige. Men hon är också en dröm om att ta sig till Island och skriva en bok.
Jag är som Björk eller jag skulle bo med Islandshäst där ute vid någon vulkan och skriva. Men jag åkte dit och efter 3 dagar så var själv då, jag tog alla mina besparingar och drog med en enkelbiljett. Och då hamnade jag på en krog med några människor som liksom, ja, typ festade mig under bordet. Och jag gick på toa och hade lämnat min handväska på min jättevackra usen ramväska som jag hade haft varje dag i 6 år. Som på bordet. Och när jag kom tillbaka efter att jag hade varit på toan så hade de tagit mitt kort och mitt pass och liksom min bankdosa och allting. Så jag blev liksom uteliggare på Island. Alltså jag kände ingen där. Och det var svinkallt. Snus var olagligt. Och det blåste varje jävla dag. Jag hatar blåst. Och man kunde typ se ett, man såg för långt. Det var storm varje dag fram till klockan 3. Det var massa turister bara. Och jag fick ju helt, eftersom jag inte kom åt mitt, alltså Union Western, och jag gick till, vad heter, svenska ambassaden liksom flera gånger, och det var som ingen som kunde hjälpa mig, så jag fick bo på så här homeless shelter för kvinnor. Det blev världens mest misslyckade flytt i alla fall.
Islandsresan blir ett misslyckande. Efter mycket om och men lyckas dock Jacqueline ta sig hem igen. Isländska staten köper en biljett åt henne, enligt Jacqueline för att de ville bli av med henne. Väl hemma i Stockholm igen träffar hon en pojkvän. Han visar sig snart vara av det svartsjuka slaget och snor till slut Jacquelines mobiltelefon. Förhållandet tar slut där och då, men mobilen får hon aldrig tillbaka.
Så jag sket mig helt enkelt till att skaffa en ny mobil. Så jag gick mycket på intuition. Tittade uppåt och liksom stirrade rakt fram. Men jag hade mycket mindre tråkigt. I typ 6-4 månader var jag helt utan mobil. Gick på magkänsla. Och det var jättenyttigt faktiskt. Kan rekommendera.
Utan mobilen som kommunikationsmedel och utan den ständiga hetsen kring sociala medier så gör Jacqueline upp med sina kompisar att om de inte råkar ses av slumpen så kan de alltid mötas på torsdagar på gamla Marie Levaux, en bar på Hornsgatan i Stockholm. För där hägrar bra musik och billiga tatueringar. Och det är där en torsdagkväll som hon träffar konstnären Marcus. En något mystisk och tystlåten man som sitter där i baren med sina kompisar.
Jag bara, fan, han ska jag ju liksom, han vill jag prata med. Jag satt och ritade eller vad jag nu gjorde. Och så kom hans polare fram till mig och frågade om jag inte ville med på efterfest hos dem i en ateljé. Och då gick jag på fest och så gick jag aldrig bara hem, utan jag stannade där. Och det var det han som inte hade tittat på mig först som hade lokalen. Och det var jättetrevligt och han var väldigt...
Marcus är ägare av en källarlokal på Tavastgatan, ett stenkast från Marie Levaux. Lokalen har han tillbringat mycket tid och omsorg till att göra till sin egna konstateljé. I den lokalen uppstår kärlek och Jacqueline och Marcus blir ett par.
Så vi firade jul ihop och vi firade nyår ihop och vi gjorde konst där och det var människor som kom förbi. Och så jag hade en fin sista period där vid Maria torget i den där ateljén. Och det är synd att den blev så trashad, för det var en vacker plats liksom, med fina minnen i.
Några månader in i förhållandet med Marcus bestämmer sig Jacqueline för att ta tag i och få hjälp med tidigare händelser i livet. Hon flyttade därför in i ett arbetskooperativ i Södertälje.
Ja, men jag har haft en del sår i mig sen tidigare i livet och sånt där som jag inte riktigt har bearbetat och som jag har liksom plåstrat om. Alltså jag har väl täppt för liksom, vad ska man säga? Alltså jag har haft kortsiktiga lösningar för att liksom dämpa smärtan i det. När jag har saknat verktyg till att gå till botten med dem på riktigt. Men jag har haft en vilja till att liksom få göra det, så att jag sökte hjälp.
För att jag... På arbetskooperativet får Jacqueline den hjälp hon behöver och hon stormtrivs. Hon sköter sig exemplariskt och får tillbringa mycket tid till en av hennes stora passioner, att rida hästar. Ryska baskirer, för att vara specifik. Övrigt socialt umgänge hålls begränsat. Men på Jacquelines födelsedag kommer dock pojkvännen Marcus och uppvaktar henne. Under armen har han en inslagen laminator.
För att jag älskar att laminera grejer. Och det tyckte jag var så jävla romantiskt. Och så han hade köpt bubbel också, alkoholfritt för min skull.
Födelsedagsfirandet blir kortvarigt och Jacqueline finner sig snart själv igen. Dagarna flyter på bra, men nätterna kantas av nattskräck och ångest.
Men så var det en dag, jag kände mig snygg, jag hade tränat, jag kände mig kurant.
Men så en vacker dag i februari 2020 beslutar sig Jacqueline för att tumma på reglerna gällande umgänge och planerar att i smyg ta tåget in till Stockholm.
Det var fint väder, det var en söndag och jag kände att jag liksom hade tillräckligt med kött på benen för att komma in till stan och gå på bio och sånt där.
Jacqueline vill träffa Marcus, gå på bio och bara ta det lugnt för att sen återvända tillbaka till hemmet i Södertälje på kvällen. Men det här är långt ifrån vad som faktiskt kommer att hända. Jacqueline, som äntligen fått en bra struktur i sitt liv, kommer denna söndag eftermiddag få hela sin tillvaro omkullkastad och tvingas genomlida sitt livs största trauma. Vi övergår nu till att höra det Jacqueline berättade om händelserna i Stockholms tingsrätt våren 2020.
Och berätta därifrån då. Du kommer dit på söndag eftermiddag. Vad gör ni då? Vad är det som hände sen?
Ja, alltså, jag tycker att det är kul att träffa David igen.
Mm.
Jag tyckte om honom väldigt mycket. Mm. Och sen Marcus såklart. För vi hade inte sett sen min födelsedag. Så det var nästan en månad sedan vi sist sågs.
Jacqueline berättar hur hon och kompisen David börjar prata med varandra. Men där i källarateljén finns också en fjärde person, Michael. En person som Jacqueline bara träffat ett fåtal gånger tidigare och som hon tyckt varit något obehaglig. Hon har aldrig riktigt vetat vart hon har honom.
Hur var stämningen då?
Den var helt... Ja, jag uppfattar dem som ganska låg energi liksom, men ganska slitna liksom. Att de har varit ute igår så.
Mm.
Michael började i och för sig typ lite prata med sig själv och sånt där, och typ skratta till och vi umgås allihopa liksom lite grann och sådär. Jag ser att David har med sin musikutrustning och så pratar vi väl om det.
Ja, men jag och Jacqueline har lite feeling för att kanske göra lite musik och vi försöker liksom råda upp för det.
Vi hör vännen David. Han fyller år den här söndagen och kvällen innan har han, Marcus och Michael varit ute på en krogrunda. Det var första gången David träffade Michael och han fick under kvällen intrycket av att han är en udda figur. Med sig på krogrundan hade Michael ett baseballträ som han pyntat med en napp och ett kugghjul. David berättar hur han känner sig något obekväm med Michaels sällskap. Han vill för tingsrätten inte heller nämna Michael vid namn utan kallar honom istället för personen i fråga.
Och ni gör musik, ni dricker lite sparsamt. Vad är det som händer sen då?
Sen så går ju Jacqueline och Marcus ut en sväng.
Mm.
Och innan de går ut så säger den här personen då i fråga om du går med dem så dödar jag dig. Inte med någon så här hård ton utan bara lite smooth sådär. Och då kände jag direkt att okej, nu är den här killen obehaglig. Nu måste man verkligen vara på tårna här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, det är söndag och David fyller år.
Ägaren till källarlokalen och Jacquelines pojkvän Marcus känner av att det är någonting som ligger i luften här. Mer än bara vanlig bakisångest.
Dålig stämning mellan Michael och Davids diskussion börjar gå lite intensivt. Så då väljer jag att lämna lokalen och gå ut och med Jacqueline och till en pub som ligger runt hörnet.
Marcus och Jacqueline, som inte sett eller varit ensamma med varandra på länge, går till den närliggande puben Black & Brown Inn. Där tar de bara varsin öl innan de återbeger sig till källarateljén.
Vi köpte en liten semla liknande till David och ska sjunga för honom. Och vill försöka lätta upp stämningen lite för att David fyller ändå år. Vi känner att ja, det är passande.
Ja, vi har ju köpt en semla för det är Davids födelsedag. Och så sjöng vi där lite grann och det var ändå... Det var bra stämning när vi kanske kom då och sjöng och så. Men sen så blir det... Ja, men ganska snabbt. Rätt otrevligt ändå, tycker jag.
David har under den korta tiden Jacqueline och Marcus varit borta känt ett växande obehag gentemot Michael. David har egentligen också velat lämna lokalen, men ändå valt att stanna för den goda fridens skull.
Då får jag den här semlan, eller jag får inte äta upp hela semlan för att personen i fråga går och tar överdelen av semlan. Trycker i sig själv, min födelsedagspresent. Sen direkt efter det så börjar den här showen då liksom.
Jag sitter sen i soffan och det är då den här episoden börjar.
Det är svårt för målsägarna att sätta namn på händelseförloppet som nu utvecklas. Showen eller episoden är alltså benämningar på det totala kaos som nu kommer att börja urarta sig. Vi hör Marcus.
Sen börjar Michael visa ett beteende som är ganska kontrollerande. Och börjar vill att vi ska lyssna på honom och börja prata. Vill att alla ska lyssna på honom. Vi andra får inte säga någonting till honom eller till varandra.
Ja, alltså jag uppfattar det som att alltså Michael, han blir ju dominant när han inte får uppmärksamhet liksom. Och jag och Marcus var väldigt kärleksfulla mot varandra och det provocerar honom liksom, upplever jag det som. Ja, men han börjar liksom skratta för sig själv och så. Sen säger han också, när det börjar bli obehagligt liksom, så säger han, börjar prata om att han är i pakt med djävulen och att han ska prata och att vi ska vara tysta och att vi ska lyssna på honom.
Michael börjar nu ta mer och mer plats och blir mer och mer dominant. Alla ska lyssna på honom och han börjar prata om djävulstyrkan. De tre vännerna förstår fortfarande inte riktigt vad det är som pågår och spelar inledningsvis med.
Ja, men du vet, jag är lite kluven där. Men jag känner ju liksom att jag måste vara honom till lags.
Vi hör David. Han vittnar om att Michaels beteende går från dominant till hotfullt och aggressivt. David sitter en bit ifrån den soffa som Marcus Jacqueline sitter i. Och David har kraftigt nedsatt syn. Han är blind på vänster öga och ser enbart 10% på höger. Men han ser ändå hur Michael tycks göra hetsiga utfall riktade mot Marcus och Jacqueline. Och då Marcus Jöklin tycks mota mer fysisk aggression från Michael så utsätts David för en mer psykisk påfrestning. Michael har hela tiden David under uppsikt, tar kontroll över honom och beordrar honom att utföra olika saker.
Beordrar mig att plinka på synten. Och då gör jag det som att jag tycker att det vore roligt för att jag vill vara honom till lags. Då kan det jag kanske uppfattas som att jag tyckte att det var roligt. Men det tyckte jag inte var roligt, för jag var ju rädd.
Både David, Marcus och Öklin är vid det här laget rädda. Och de känner att det här är på väg åt helt fel håll. Ett psykologiskt spel har påbörjats, där Michael tycks testa vännernas gränser.
Så han går liksom bananas och sen så bara avtar det. Och i första gången där så var jag faktiskt helt inställd på att okej, nu var det slut. Nu ska vi gå ut och ta en öl. Bra jobbat hörni, vilken film. Men så var ju inte fallet, för då satte han ju igång igen. Det är ju redan, nu har vi gjort det här, varför fortsätter det? Då har han inte börjat bli alltså, jättegrov än.
David, Marcus och Jacqueline kämpar frenetiskt med att förstå vad som händer. Gradvis växer våldsamheterna fram och plötsligt uppmanar Michael, Marcus och Jacqueline att inte röra på sig.
Jag sitter i soffan, jag får inte röra på mig. Det kommer ihåg att jag försökte vid ett tillfälle luta mig tillbaka för att satt i en ganska dålig position framåt lutad. Och när jag försökte luta mig tillbaka så fick jag ett slag. Jag tror att det var det första slaget som jag fick utdelat på mig. Då jag förstod att det var på riktigt och han menade allvar med sina hot. Så jag satt framåt lutad i kanske 40 minuter. Just för att jag inte fick röra på mig. Jag fick inte röra händerna eller mig själv.
Det är nu det börjar bli riktigt illa. Marcus noterar hur Michael börjar placera ut olika föremål och tillhyggen i lokalen. Såsom påkar, knivar och flaskor.
Placerar olika saker så som han vill ha det. Förbereder sig för eventuellt någon sorts strid eller liknande.
Och vem skulle den striden vara riktad mot då, eller med vem menar du?
Jag fick uppfattningen att den var riktad mot mig.
Okay.
Först och främst. Vad som händer sen är... han tar kontroll över rummet. Till en början så... Vi får inte säga någonting. Så jag är tyst och lyssnar på honom. Tittar på honom bara. Och sträcker faktiskt upp handen. Försöker få hans uppmärksamhet på... tala om när jag kan få prata. Jag vill gärna prata med dig, säger jag. Men det får jag aldrig göra. Utom han fortsätter och... jag har en vas på ett glasbord som han slår sönder med baseballträet. Då förstår jag att han menar allvar med hans hot och det han gör. Och sen börjar en kaskad av skadegörelse med det här baseballträet på möbler som finns runt omkring och objekt.
Ja, men sen så tar han ju fram baseballträet. Ja, då slår han ju sönder den här vasen. Jag svarar ju tillbaka först liksom. Alltså jag har inte varit... Men jag är inte otrevlig själv liksom, men... Jag tar inte att han förnedrar mig. Gång på gång på gång.
Till Jacqueline riktar Michael förnedrande kommentarer upprepade gånger. Och försöker förminska henne. När Jacqueline då säger ifrån tvingar han Marcus att hålla för hennes mun.
Och han pratar igen om att han är djävulen. Och... att man inte bestämmer när man ska dö och sånt. Bestämmer det.
Hur uppfattar du det då?
Jätteobehagligt. Sen, ja, han babblar på liksom osammanhängande och hotfullt. Och vandrar fram och tillbaka framför oss. Liksom. Och jag blir ju rädd när han börjar slå sönder grejer. Och ser också den där kniven. Och så viftar han med den och jag har jättegrav fobi för knivar så att jag blir helt paralyserad.
Var liksom. Kommer kniven ifrån? Ser du det?
Han har den i handen. Jag tror han har haft den i fickan.
De förnedrande kommentarerna övergår till rena dödshot. Med en kniv riktad mot Jacqueline och Marcus uttrycker han att de inte har lång tid kvar att leva. De kommer att dö här, idag.
Han säger så.
Ja, you don't decide when you're gonna die. Tonight will be the night. You're gonna kill her. Jag ska döda dig och ja, han vill ju få Marcus att skada mig också liksom.
Okay.
Det var hot om att han skulle döda oss. Ingen kommer lämna lokalen levande. Ikväll ska ni alla här dö.
Och hur uppfattar du de här hoten då?
På största allvar.
Ja.
Marcus blir också varse om att det är han själv som ska skada Jacqueline.
Så vid ett tillfälle så förstår jag att han vill att jag ska skada Jacqueline. Vilket jag då blankt säger nej till.
Skulle du göra då? På vilket sätt då?
Jag ville faktiskt inte veta vad exakt detaljerna kring det. Men jag förstår att han ville gå dit. Och han sa det vid några tillfällen att jag ska skada Jacqueline.
Då Marcus vägrar att gå med på att skada Jacqueline så visar Michael upp att han menar allvar. Genom att själv göra ett utfall mot Jacqueline och slår henne med ett baseballträ över armen.
Jag ser att gärningsmannen slår mot Jacqueline. Jag tror att hon har någonting för sig som tar slaget till största del.
Mm. Ser du vad han slår med?
Med baseballträet.
Okej. Okay.
Lyckligtvis slår han inte tillräckligt hårt för att åsamka allvarlig fysisk skada på Jacqueline. Men fruktan för livet är nu på allvar. Marcus börjar tappa uppfattningen om tiden, men uppskattar det som att de sitter där i soffan förbjudna att röra sig under en lång tid. Han minns bara att hans nerver konstant är på helspänn.
Jag orkar inte ens titta på honom, så jag försöker liksom jobba ganska mycket med Jacqueline och försöker få henne lugn för att hon är i full panik. Så mitt fokus ligger egentligen på att... lugna ner Jacqueline så att hon inte ska skrika. För när hon skriker så, så händer det saker. Då blir det något straff som ska utdelas eller något slag eller så. Så att, vid ett tillfälle håller jag faktiskt för munnen på henne för att hon skriker rakt ut.
När Jacqueline skriker eller gör motstånd så tar Michael fram sin kniv. Den trycker ner mot Marcus ben och viftar den sedan framför Jacquelines hals.
Och jag är livrädd. Liksom. Sätter han det där på fel ställe så är man körd. Liksom. Så jag vågar inte. Och Marcus försöker hela tiden lugna mig. Och säger att jag ska vara tyst. Och att det snart kommer gå över. Och jag vill ju lita på det. Liksom.
Mm.
Också. Alltså man är inte van. Man vet inte hur man ska reagera i en sån här situation. För det är så himla onaturligt. Liksom.
Det är bara att det blir grövre och grövre för varje akt.
Ja.
Det blir mer intensivt.
Okej.
Okay. Det blir alltså mer grejer förstörs, mer skrik, mer panik, mer slag.
Okej.
Okay. Så det liksom trappas upp.
Okej.
Okay. Ja.
Vid något tillfälle så tar han också den här käppen och slår i ett slag så att den går sönder på tre ställen. Också på höger sida av överarmen. Jag hör att han kastar också den här kaststjärnan som finns med på bild. Jag hör att den viner förbi mitt huvud, så den är med all kraft ganska nära mitt huvud. Åker förbi och landar i väggen bakom mig.
Och så kastar han också den där kugghjulegrejen förbi våra huvuden.
Det Marcus benämner som en kaststjärna som Michael kastar är egentligen ett stort kugghjul. Det kugghjulet viner förbi deras huvuden, men träffar dem lyckligtvis inte.
Och sen så häller han tändvätska på mig först.
Ren misshandel går över till tortyr. Och det Jacqueline refererar till som tändvätska är i själva verket lacknafta. Som även det är väldigt brandfarligt. Detta dränker Michael in både Jacqueline och Marcus i.
Och det gör jätteont i mina ögon. Det svider.
Mm.
Det smakar äckligt. Jag får det i hela ansiktet, hela håret, på kläderna. Ganska storskrätt liksom.
Mm. Vad det, tänker du då?
Att han kan börja kasta kuddar och tecken och sånt på oss också. Liksom bädda in oss så att det ska bli jobbigare för oss att liksom komma upp. Och han är hela tiden framför liksom vårat synfält. Så det går inte att ta sig förbi än liksom. Och jag blir ju livrädd för både min Marcus och Davids skull. Och han ställer sig också och juckar framför mig och säger att jag är unfuckable och ugly. Och tar på sig själv liksom upp och ner över sitt könsorgan utanpå byxorna. Det är också jävligt förnedrande.
Vad tänker du att syftet är med att få den här vätskan på dig då?
Att han ska sätta eld på oss.
Och varför tror du det då?
För att han har sagt att han vill döda oss liksom. Eller att vi ska dö ikväll.
Michael kommer att hälla ännu mer lacknafta över Jacqueline. Men innan det gör han något mot Jacqueline som hon aldrig kommer att glömma.
Ja, jag får panik ännu mer. Och sen så sätter han också en plastpåse över mitt huvud. Och talar om för mig hur han ska stycka mig. Och att jag ska hamna i den där likpåsen liksom. Varvid jag... För att försöka väcka lite empati. Jag har liksom lydit, jag har försökt skrika. Ingenting blir bättre. Och jag börjar bli väldigt trött. Och då tänkte jag, eller matt och rädd och liksom desperat. Och då tänker jag, men jag kanske kan slå an hos någon slags empati hos honom. Så jag låtsas att jag är gravid. Och då börjar han skratta och säger att han ska skära ut fostret. Och att jag... Det är inte så lång tid som jag har påsen över huvudet och det är jag själv som tar bort den.
Vad är det för typ av påse?
Jag har en svart, lite mindre plastpåse. Liksom. Ja, inte en sopsäck. Ja.
Var kommer den ifrån?
Den låg vid sidan om där någonstans.
Och hur gör han då?
Han sätter den på mitt huvud och jag... Det känns som att jag ska bli av det.
Vad sa du?
Nej, det känns som att han ska avrätta mig.
Kan du beskriva hur påsen är? Du säger på huvudet. Är det, hur är den?
Jag vet så att jag inte kan se någonting. Så.
Se till om du behöver paus.
Ja, nej, det går bra.
Ja. Då fortsätter jag. Hur lång tid uppskattar du att du har påsen då över huvudet?
Några sekunder, inte så länge.
Ja.
Ja, vi försöker väl liksom. Och så sen så börjar Marcus säga liksom, det räcker nu, för han har ju sönder mer och mer grejer och liksom beordrar ju också David att kasta saker. Och vi får inte dricka någonting, jag och Marcus, vi får inte röra på oss.
Den här tortyren kommer att fortsätta i flera timmar till. Inget tyder på att Michael fått nog och våldet kommer att fortsätta eskalera.
Det var väl när Marcus började blöda huvudet som jag började inse att nu måste man vara rädd om sitt liv.
Jag fick sy 7 stygn i huvudet, det är vad jag vet. Jag vet inte riktigt hur, men det blödde ganska mycket för att jag träffat en artär i huvudet. Så jag känner att lutar jag huvudet bakåt, då rinner det ut väldigt mycket blod.
Det börjar ju forsa blod liksom. Och det är jätteobehagligt, jag tror att han ska dö. Och sen kommer David ut från toaletten.
Mm.
Han får den här kulan i nacken i full fart.
Det var så här stor glaskula. Om den hade träffat huvudet så hade jag ju varit död.
Du har lyssnat på Rättgångspodden och på del 1 om skräcken i källarateljén. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
Nu har vi inte hört Michael berätta än, men han verkar vara av uppfattningen att det här är tvärtom, att det är han som är utsatt. Att ni gör saker mot honom.
Jag har förstått det.
Ja. Har jag förstått dig rätt nu då? Du har inte gjort någonting mot dem, utan snarare är det de som har gjort saker mot dig.
Yo, todo lo que hice fue en mi defensa, pero yo no traté de maltratarlos ahí en ningún momento.
Allt jag gjorde, gjorde jag i mitt försvar. Jag försökte aldrig misshandla dem.
Man blev ändå ledsen att han inte ägde upp för någonting och att han fortfarande förnekade och inte kunde titta oss i ögonen och liksom äga upp för det han har gjort. Det var provocerande.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.